Okej, hörni, gänget. Vad är vårt motto?
Allt är inte som du tror.
Nej, allt är inte alltid som du tror. Nu täcker vårt nät 99,3% av Sveriges befolkning baserat på röstteckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på 3.se eller i din 3-butik.
Storytel presenterar. Upptäck tusentals dokumentärer, true crime och nytt exklusivt innehåll varje vecka. Lyssna på fängslande reportage, olösta mysterium och massor av titlar som får dig att känna mer. Prova Storytel gratis.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Av Vi Bilägares podcast bjuder på bensindriven budgetsuv och elsuv mer än dubbelt så dyr. Dessutom, hur barnsäkert är egentligen årets långtestall? Hej och varmt välkommen du som lyssnar på Vi Bilägares podcast. Jag heter Maria Dahlin, säger hej och välkommen till Tommy Wahlström.
Hej Maria!
Hej Tommy, hur är läget?
Tack, det är bara fint.
Vad bra. Vi har också med Nils Värd. Hej och välkommen.
Hallå, hallå.
Allt bra med dig?
Jajamän.
Ja, låter prima. Har ni sett någonting i nyhetsflödet i veckan?
I veckan så har det varit val i vårt västra grannland Norge. Och efter 8 år så gick högern på pumpen och vänstern tar över istället i Norge.
Ja, men det är roligt med Norge. De är ganska bra på att byta regeringar. Vi har ju varit lite mer traditionella i vårt land. Ganska långsitta regeringar. Och men...
ja, fast 8 år är väl ganska länge?
Det är länge.
Två mandatperioder där också.
Ja, ja, det tycker jag är roligt ändå med lite skiften i politiken.
Mm, och nu blir det skiften minsann. Frågan är då vad det här får för konsekvenser för bilförsäljningen. För det kommer att få konsekvenser. 2021 blev ett rekordår för försäljningen av elbilar i Norge. 70% av försäljningen var eldriven. Och en av anledningarna, och kanske den främsta anledningen till det norska elbilsundret, är ju då att elbilar har varit moms- och avgiftsbefriade i Norge. Men nu kan saker komma att ändras. Sossarna vill nämligen ta bort skattebefrielsen på den del av elbilspriset som ligger över 600 000 kronor. Och det här gör då att en Tesla Model S blir cirka 75 000 dyrare. En Porsche Taycan ungefär 200 000 dyrare. Medan då vanliga Svensson-elbilar som Volkswagen ID.3 eller Ford Mustang Mach-E inte påverkas alls. Vad tror ni om detta?
Nej, men det börjar fullständigt rimligt på något sätt. Jag menar, de har ju haft en väldigt generös elbilspolitik, det vet vi sedan gammalt, och det är ju på sätt att liksom stimulera själva omställningen för att det ska vara lättare att ta rätt beslut tidigt. Har man nu en, liksom en försäljning på 70%, då kan man säga att nu är man ju nästan inte i mål, men i alla fall det har ju redan hänt det teknikskiftet, så det är väl dags att se över vart man ska lägga skattepengarna även i Norge, även om de har en ganska välfylld kassa. Det var väl ganska väntat. Jag trodde att de skulle skruva tumskruvarna lite till ändå.
Att de skulle haft en lägre gräns, menar du? För det
ja,
där,
lite så. Mm. Men vi får se. Man måste väl börja någonstans ändå. Det är ju ändå, ja, det är väl en väljare även där liksom, att slå på privatekonomi. Det känns lite.
Men du tror inte då att de här Porsche Taycan kan vara någon slags influencer som hjälper till att öka intresset för elbilarna?
Och... jo, men har man som sagt som Norge redan nått 70% försäljningsvolym, då har man redan nått ut ganska brett.
Ska de inte ha något mer?
Då vet de om att det är elbil som man tittar på. Sen så får de väl värdera vad man ska ha dem till.
De här pengarna nu då, som man får in på den här nya elbilsvomsen för dyra elbilar, ska man bland annat använda för att bygga ut infrastrukturen. Och Sosannas devis då, Arbeiderpartiet vill alltså ha en snabbladdare i varje kommun i Norge. Maria.
Så den som slår till på en dyr elbil, den får betala för att det blir mer laddstolpar.
Eller hur? Är det rättvist?
Ja. Varför inte? Ja,
varför inte? Fullt rimligt tycker jag också.
Ska du ha en dyr elbil, är det där verkligen du behöver? Ja, då får du väl slänga upp en stolpe också, eller liksom låta någon annan slänga upp en stolpe.
I Sverige så är det ju då 70 000 i bonus för alla som köper en elbil oavsett hur mycket den kostar.
Än så länge. Nej, men jag tycker det är väl fullt rimligt även där att börja införa någon form av pristak.
Vadå?
Trots allt.
För det ska inte vara mer här nu, är det så du tänker?
Jo, men jag tycker det kan vara en viss avtrappning om man tar liksom verkligen...
Nu ska vi ha Sverige gråare.
Nu lägger du ord i min mun, Tommy, här. Jag tycker inte om den här färgskalan du börjar infatta dig med. Nej, men om man tänker de allra dyraste, liksom verkligen miljonbilar, ska man då ge 70 000 i rabatt för att finansiera det köpet? Jag tror inte att de konsumenterna som handlar bilar för över en miljon är beroende av ett statligt stöd att få 70 000 ett halvår senare. Det tror jag verkligen inte.
Maria skakar på huvudet.
Nej, men det tror inte jag heller. Alltså, det är ju en fis i rymden för dem. Liksom. Det är skitsamma. Och det känns bara löjligt att det ska gå 70 000 till någon som köper en miljonbil. Det är bara, ja. Mm.
Precis, man får väl möjligtvis vara lite mer försiktig med tillvalen då. 70 000 och välja en tum mindre fälg på sin fläsk Taycan. Du kanske är hemma där. Men däremot, alltså det som diskuteras även i Sverige är ju det här ändå införa tak kring 700 000. Och det tycker jag också står ganska fel. Jag tycker inte om sådana här tröskeleffekter som det där får. För tar man ändå en bil för 705 000 eller 770 000 så finns det ändå liksom en momsintäkt. Även på ett företagsköp så är det väl i alla fall halva momssatsen jämfört med privatköp. Så att det är ändå pengar liksom in i statskassan i de höga priserna. Så ska man nu börja införa tröskelvärde där egentligen alla elsuvar nu ska lägga sig på 699,9 och liksom passa in alla utrustningspaket, så missar man ju en hel del momspengar också.
Så att, men vore det inte ännu mer spännande om man la det där taket då på typ 400 000?
Jag tycker det var en nedtrappning. Alltså man kan väl börja där kring 400-500 000 i alla fall, tänker på vad elbilarna kostar. Och sen ändå köra liksom en liten nedtrappningsskala. Jag tycker inte om sådana tröskeleffekter när man säger liksom max bonus upp hit och sen ingenting annat. För jag menar, som vi vet, man är väldigt smidig och anpassar sig till rådande skattelagstiftningar. Liksom, så att det får ju effekter.
Det är ju valrörelse som nu startar i Sverige, val 2022. Frågan är ju om det här kommer att bli en fråga på den politiska agendan i Sverige också. Historiskt har ju inte bil- och trafikfrågor varit speciellt intressanta för politikerna, eller? Vad tror ni?
Jag tror det är samma sak även nu. Det känns som att varenda förslag som läggs av att höja skatten och justera bonus-malus, det läggs fram. Det är egentligen ingen nämnvärd debatt, även om det är en remissrunda, men ingen nämnvärd opposition mot det hela. Och sen så klubbas det igenom exakt så som förslaget ligger. Och jag gissar att det kommer nog bli exakt så nu också.
Och om det blir en ny regering, tror jag att det ändrar någonting?
Det tror jag faktiskt inte.
Mm. Men apropå det, Nils, du vill prata svensk elbilsförsäljning och klimatbonus.
Ja, det är den nyheten som jag tänkte prata om. Det är egentligen en gammal, det här är 10 dagar sedan de ändå till slut släppte till mer pengar in i det här bonus-malus-systemet. För det är det jag tycker är mest fascinerande, att pengarna tog slut i år igen.
Ja.
Va? Surprise. Vad konstigt!
Ja, det har hänt varje år sedan bonus-malus införde, som skulle vara självfinansierande, att det inte skulle kosta skattepengar, utan malusförsäljningen av skatteintäkten från de bilarna skulle bekosta de här bonusarna som betalas ut. Och visst, det är väl svårt att balansera upp det helt och hållet. Jag kan förstå, man behöver kanske skjuta till lite pengar här och där. Men jag menar, ta i år, 2021, så stoppar man alltså utbetalningarna av miljöbonusen nu i augusti, var det väl?
Mm.
Och som vi vet så är ju liksom en förskjutning på de här bonuspengarna, att man får det 6 månader efter bilen är registrerad. Så det betyder att den sista bilen som fick en bonus registreras i februari i år. Alltså pengar som slut i februari.
För det var i augusti som den bilen fick sina bonuspengar.
Ja, precis. 6 månader senare.
Mm.
Och i mars, alltså en månad efter egentligen den sista elbilen, pengapåsen i den här bonuskassan var slut. En månad senare går de ut och höjer bonusen till 70 000. Så någonstans måste de ju sett att vi har inte finansiering för det här, men vi kastar ändå ut 10 000 till för folk att köpa ännu mer elbilar. Och sen inte ha en plan hur man ska finansiera det.
Vad säger det här om våra politikers matematikkunskaper?
Det känns som att tv-program börjar knacka på och sitta ner med dem, hur man liksom lägger en budget, hur man följer upp, och liksom, du kan inte spendera så här mycket pengar på krogen, du måste så börja betala av, sluta ta sms-lån.
Hallå Lyxfällan!
Ja!
Nej, men riksdagshuset, tack! Ja.
Och sen blir det ju tidigare och tidigare varje år de säger att den tar slut.
Ja, som sagt, du kan inte heller vara förvånade över den här elbilsförsäljningar, om man ska säga, åh vad mycket elbilar vi köper i Sverige. Jag satt och kollade på liksom våra egna siffror som vi har skrivit i tidningen och presenterat vad branschen själva tror att elbilsförsäljningen skulle ligga på, eller laddbilsförsäljningen skulle ligga på för 2021. Och då trodde branschen 39,9% för hela 2021.
När var det du tittade på det här?
Det här var 2 år sedan. Ja. På de här fina gröna miljösidan som jag har i tidningen som vi presenterade. Och tittar man nu då i augusti, då låg laddbilsförsäljningen på 40%, ganska prick, de var 39. Så att det var ju exakt enligt prognos vad branschen själva trodde. Och sagt, återigen, pengarna tog slut i februari och det är som innan lanseringen av ID3, Q4, alla de här jättestora säljarna, Model Y.
Och sen säger de ju att ja, men det kommer mer pengar. Ja, men när kommer de då?
Alltså, ja, när... ja, precis. Nu har de tillfört 1,9 miljoner i höstbudgeten, men det är ju ingen som har svarat på frågan exakt när pengarna kommer sättas igång och betalas ut eller när man kan få sina 70 eller 60 000 som man har budgeterat för i sin familjebudget.
Och hur ser man på det här framöver? Kommer man att justera upp det här några kommande år, eller?
Det är det de inte ska göra, säger de väl. De har väl ändå så här på något sätt tagit sig i kragen och man kan väl säga att det blir ju väl försämringar för alla enligt det förslag som nu lades av regeringen. Att framförallt ska man ju skära ner bonusen till laddhybrider ganska snabbt. Samtidigt som man då kommer höja skatten igen för bensin- och dieselbilar. Men vi kommer ju också, är det 2023 som de vill sänka bonusen då från 70 ner till 50 000. Så att man är väl på väg att dra in svångremmen för samtliga på något sätt. Och jag förstår ännu inte heller hur mycket mer kan man höja skatten på bensin och diesel och tro att man fortsätter att få in skattepengar. Om det ska vara ett självfinansierat system det här. Jag menar, vi kommer ju se att försäljningen går ner om man väljer mer och mer elbilar så att det är mindre och mindre maluspengar som kommer in. Och de fortsätter då att höja ännu mer malus och sänker försäljningen ännu mer. Så att det finns en här ekonomisk teori med Lafflerkurvan heter det väl. Liksom att när man höjer skatten över viss nivå så tappar man skatteintäkter för att folk ändrar sitt konsumtionsbeteende så pass kraftigt. Och det, där är vi nog garanterat nu.
Mm. Som sagt, lite mer framförhållningar att önska.
Ja, ja, och det har vi sagt i många år. Att, alltså, jag tycker de här fordonsfrågorna är så otroligt styrmodigt behandlade och även nu slog man sig för bröstet att nu visar vi på tydlighet och visar riktningen framåt och så har man en PowerPoint som visar till 2023. Jag menar, vi vet ju själva hur länge man behåller en bil eller hur man planerar sina inköp. Det är stört löjligt. Och jag menar, man pratar också om en jättestor grön satsning liksom på 3,9 miljarder i en grön omställning. Om man nu pratar bilar och så har man ju då lagt till, alltså man tar den här bonusen igen då, man tillsköt 1,9 miljarder i år, men nästa år är det bara 550 miljoner. Man hoppas ändå liksom att det ska ordna sig på något sätt när man ska sälja ännu mer elbilar. Och vi kan jämföra det med cykelsatsningar. Alltså för att kunna använda cykel i tjänsten så tillsätter man 134 miljoner och förbättra cykelbanor och sånt där lokalt. Och det är bra satsningar, det är inte emot det, det är på 200 miljoner. Så se att det är 334 miljoner på cykelsatsningar och 550 miljoner på att ställa om fordonsflottan till att bli mer elektrisk. Ja, jag är inte jätteimponerad.
Mm. Jag skulle vilja prata lite grann om spioner.
Åh, vad spännande.
Det har vi väl inte nog med i den här podden.
Ett sexigt samtalsämne. Nu lämnar vi skattepolitiken här som jag och Tommy bidrar med. Bra. Nej, men... Maria, att vi har med dig i studion.
Ja, men precis.
Har du någon sån här ljudillustration? Har vi lite James Bond som vi kan ha här?
Ja, vi lägger på någonting. Ja. Men i alla fall, i veckan dömdes en man till 3 års fängelse för spioneri. Den här svensken då jobbade som, jag tror att han var konsult på både Volvo Cars och Scania, men de har bara kunnat liksom döma honom för själva Scania-delen, att han har lämnat ut känslig information därifrån, och tydligen ska ha, jag vet inte exakt, men det ska ha någonting med självkörande fordon att göra, den här informationen som den ryska personen fick ta del av. Och det var lite pengar under bordet och det var så här klassisk spionfilmet som man kan tänka sig. Och det är första gången på 18 år som någon har ställts inför rätta för spioneri i Sverige. Det är ju lite anmärkningsvärt.
Hörde ni att nästa år så kommer Lada med självkörande bilar?
Ja, som en händelse.
Det är och den ändå... beter sig precis som en Scania lastbil också. Jättekonstigt. Tuffare 80 inre filen.
Det är en Scania lastbil i displayen på den faktiskt. Ja,
vi får väl se vad som dyker upp, men i alla fall så, ja, han greps ju då på en restaurang för ungefär 2 år sedan. Då hade han ju 27 800 kronor kontant på sig vid tillfället och han ska liksom ha, den här ryska underrättelseofficeren ska han ha liksom, ja men gett under bordet typ såna här USB-minnen med med information på där.
Men är inte det här lite fattigt och tragiskt också? Här ger man då hemligheter och får 27 500 kronor i använda...
Det är inte
använda...
så mycket nu.
Nej.
Det känns lite...
Fast det har väl pågått under längre tid förmodar jag. Ja, det är bara en utbetalning.
Man får en liten väska med pengar varje gång man kommer med ett USB, eller?
Jag gissar det. För jag tror också det, men jag hoppas att man har lite mera självaktning än att man säljer sig för 27 000 kronor. Jag hade nog rankat mig själv lite högre än så. Förmodligen något miljonbelopp åtminstone.
Ja, hur fick man tag på den här då?
Ja, men de hade väl span på honom innan där och så samlade ihop tills de hade nog med bevis på fötterna och så greps han då när, på den här restaurangen.
Men hur visste man att han höll på med något? Alltså... Ja, det här, är det en film kanske?
Ja, det är det säkert. Det
kan bli en bra
och så
film.
Den här Carlos Ghosn som smugglade ut sig ett instrumentfodral. Nej,
var inte det högtalarlåda?
Högtalare, förlåt, jag säger alltid fel. Men det är liksom, det är lite samma stil på...
Ja, ingen slår Carlos Ghosn ändå. Alltså nej. Det var ju ordning och reda med amerikanska... marinsoldater. Det här känns ändå som ett ganska svenskt drama, mer en familjefar med ekonomiska skulder. Det var väl i samband med någon skilsmässa var det inte och sånt där som.
Det kan ha varit.
Läcker lite USB-minne på en restaurang. Liksom.
Åh, sorgligt. Ja.
Jag ser tyvärr inget film.
Ja.
Nej.
Det var svenskt lag om spionaffär.
Ja. Som sagt, vi får väl se om det här får några konsekvenser för framtida ryska bilar. Jag vet inte.
Och när ni som nu köper en självkörande lada nästa år, var lite försiktig för den tror att den är 28 meter lång och 3 meter bred. Så att det kan ju bli lite besvärligt i trånga passager.
Ja. Dacia Duster ingick i Vi Bilägares långteststall 2019 och nu har den fått sig en uppdatering. Tommy har provkört.
Mm. Ni körde ju den båda då när den var i långteststallet. Vad tyckte ni? Lite kort.
Nej, men skärmknutt ändå.
Ja, den var ju liksom... Ja, okej, den var inte trevlig på motorvägen. Men det var ju lite det här att nu ska jag gå och sätta mig i min lastbil. Den här växelspaken som är jättelångt ner och så ratten. Och, ja, jag vet inte.
Utväxlingen också. Jag menar, den var ju så här... Den var ju billigt gjord, det är en Dacia. Så att den hade ju ingen låg växel. Men ettan var ju extremt lågt växta. Så det var ganska bökigt och som... växla ner och köra smidigt i stan. Men till slut så varnar man sig att alltid starta på tvåan, att tvåan är ettan.
Just det, det var där.
Det var det som är nyckeln. Ja. Men ibland glömmer man ju bort sig. Alltså, ja. Det är lite annorlunda. Nej, men jag tror nästan alla sa det. Åh, vilken skärmig bil de fick det. Sen går en vecka sen var alla ganska less och ville. Kan vi inte byta snart igen?
Men nästa. Nu väntar nya tider för att Dacia Duster har uppdaterats. Jag åkte till Paris och nu får ni chans att hänga med.
So I'm Philippe Lebec. I'm the launch manager for the new Dacia Duster.
And what's new with it?
So the Dacia Duster keeps its DNA that made it successful, but there is a lot of evolutions that's been brought to the car. First of all, and most importantly, we brought back the EDC gearbox on the car, that is obviously an automatic gearbox that's coupled with the TCE 150 horsepower petrol engine. You can see also on the car a new design. You see the new LED signature that's now used in your lights, so it's more economical use of the lighting. At the rear as well, you have some LED for the lighting signature. You have new collection of wheels. You also have a new spoiler at the back. All these evolutions are set to make the car more fuel efficient and of course make it more cheaper for the customer, but also for us, really importantly, reduce the CO2 of the car overall. As well, in the inside, you have a set of new upholsteries, new headrest, a new central console that is actually really, really important and really practical with more storage, more comfort for the customer. And extremely important as well is the multimedia side of things. For all customers, this is an area that's becoming more and more important. So the new multimedia system is the same as in new Sandero. You have two types. The media display, that is an 8-inch screen versus 7 before. with obviously smartphone replication, DAB radio, all the Bluetooth connectivity, and the MediaNav, that is the same system but it integrates in embedded navigation and also wireless phone replication, that is quite innovative and still fairly rare feature in the automotive industry.
One thing that I don't find in this car is autonomous emergency brake system. Why don't you have that?
So we really focus on equipment that the customers really would want. It is AEBS, it is something that is coming on the new cars. However, it is also a costly technology. And on this car, it wasn't in agreement with the philosophy of the car. What the customer wants is an affordable car, a car that focuses on the essential. The customer knows what he's paying for and is perfectly happy to pay for the those things. But as regulations evolve, it will come on the Dacia brand as it is already on the Dacia Sandero.
Yeah, you got it on the new Sandero, which is a cheaper car.
It is a cheaper car, but on this one, so of course we are on the previous model, so it would have been very costly to bring it on the model.
Because it's an old platform.
It is on the previous platform, yeah. Yes. The new Sandero is based on the CMFB, called, that is the internal name of the platform, that enables the integration of this this feature.
That's the same platform as you use in Renault Clio and many other cars.
Correct. Yeah.
Another thing that I don't find on it is, you know, electrification solutions of different kinds.
Yes.
Hybrid systems and so on.
Yes. So it is similar. What customers want today is something that is economical to run, but also economical to purchase. And it is a question of having the right moment, the right car at the right moment for us. So, of course, there is a demand for hybrid cars on the market. But for this car, we felt that the need wasn't strong enough to make the investment on this very specific model and to bring it to the market at this time.
The sales are quite high, 2 million so far.
Yes, it's been an absolute success story for us. When we launched the very first Dacia Duster in 2010, it was a groundbreaking new model in the car industry. And since then, it's been a stronger and stronger success year after year. We feel that for the Swedish market, it is a very relevant car for the Swedish audience as well, because it's got a very efficient and performing 4x4 system. We say that it's the best amongst the non-specialists. That means the best among the cars that don't have a transfer case. It's very versatile, so you can do a lot with it, and it's performing as well on the snowy roads. It's got a lot of storage, and it's got a good towing capacity as well. So really, really practical to travel across the country, to bring a lot of hobby equipment that you would need, bring the kids to school, but do a lot of things with this car. So we really believe it is relevant for the Swedish market as well as the others.
Många förbättringar alltså. På bilen, lägre luftmotstånd, ska ge lägre förbrukning. Förbättrad stol gör den uthärdligare att sitta i. Den här som jag körde nu var ju automatlåda i och bensinmotor som inte skakade så förbenat som diesel som vi hade i långtestallet gjorde. Nytt infotainmentsystem, snabbt lättanvänt med trådlös Apple CarPlay. Och sådär, så att absolut, men ingen autobroms. Ingen.
Det känns ändå bra där på sjukhuset att man betalar den inte så mycket. Det är det han säger.
Men är det inte också liksom att alltså skriva ner alltså kunderna, alltså att man nedvärderar deras, att ja, men det de inte efterfrågar, det ger vi dem inte. Är det inte att ta sig lite lätt ur den där knipan med att de egentligen inte kan? tekniskt sett stoppa i en autobroms på den där gamla plattformen.
Nej.
Fast det ska väl gå ändå. Fanns, jag menar, Renault har väl haft autobroms på liknande plattformar.
Jag vet inte riktigt vad gamla Dacia Duster är för något. Kommer ni ihåg det? Vad det är för grund? Var inte det något slags eget hopkok man gjorde med framdel för något och bak?
Precis, just den satte ihop. Ja, det stämmer. Satte den ihop lite olika moduler, att det är en delvis nytt men ändå
för bakvagnen gammalt. Var Kangoo, vill jag minnas, eller något sånt där.
Just det. Ja, men det kanske finns vissa eller det hade du, såklart det hade gått om de hade velat, men det är väl som de säger att de har ju skurit ner kostnaderna. De är ju väldigt bra på det, det måste man ändå ge dem. Men,
ja, det är ju där det ligger.
Sen kan man ju fråga, jag tycker det ändå känns lite så här, gör att det är ett självmål ändå. För det känns som att de vet att de kommer få frågan och det kommer alltid debatterats. Fanns det ingenting annat att spara in ändå än att liksom börja ta rena autobromsfunktioner? Sen kan jag faktiskt hålla med honom om lite andra säkerhetssystem som jag själv börjar irritera mig på. Och jag tycker det är ett återkommande tema när man har lånat ut långtidsbilar det här året till lite släktingar och sånt där. Men vad har lite input? Ja, men åka handla, ta den här bilen och se vad du tycker. Nästan alla säger samma sak. Vad jobbigt det är med de här filhållningssystemen som automatiskt går på varje gång bilen startar. Och de beter sig på olika sätt. Vi har ju våran GLB som du också tog upp i din rapport, Maria, att den går in och bromsar och låter som... Vad sa du? Man sätter ner de här broms...
Bromsen är en snowracer, metallbromsen som skrapar i där. Alltså ja, det är ju hjärtat i halsen.
Väcker barn som sover och liksom alla får andan i halsen som åker med, inklusive föraren och sånt där. Den är ju extrem på sitt sätt att den verkligen lägger an bromsarna. För den lägger ju an bromsskivan och får en momentstyrning och vrider tillbaka bilen in i filen istället för att använda styrningen. Men, nej, men här är ju återkommande grej. Alltså, många säger, ja det här var jättebra, jag är intresserad av den här bilen men jag orkar inte ha det på det här sättet. Det är ganska jobbigt.
Ja, och det slipper du i alla fall om du ska få
en
Dacia.
Så där kanske de har en upps, bara de sätter på autobroms, för det tror jag ändå folk vill ha, att den bromsar själv när könstoppet kommer hastigt emot den på motorvägen. Liksom.
Ja, men det är ju också så att autobroms gör ju ännu större nytta för de som sitter i bilen framför än för dig själv.
Så är
om
det
vi nu ska vara riktigt ärliga.
Det är helt sant.
Och det är så, kanske så att de tänker att om man köper en Dacia Duster så bryr man sig inte så mycket om sina medtrafikanter.
Tänker de att de köparna är själviska alltså? Bara tänker
på jag vet inte.
Ja. Nej, vi vet inte. Vi vet inte hur de tänker.
Men det du säger, har en Dacia Duster i backspegeln, släpp
bromsa
av på
försiktigt.
Tempot, släpp förbi dem. Och hålla avstånd.
Det är en annan form av sån där highway prestige. Alltså.
Ja, precis det.
Man behöver inte ha Mercedes-stjärna för att komma fram på motorvägen. Man kan också köra Duster.
Nej. Ligg riktigt nära min Dacia Duster och då kommer flytta på sig.
Nej, men det här är ju ett jättedilemma för dem. Och jag menar, Renault är ju en ytterst säkerhetsmedveten koncern som har jobbat med säkerhet i många, många, många år. Och i lilla billiga Sandero stoppar man i den här tekniken som standard. För, eftersom man vet att det är en bra.
Och den bygger på den samma plattform som senaste Clio, kan man säga. Där är det inga hopkok.
Nej, men i den här då så har man valt att inte göra det och skicka fram den här stackars människan som ska stå och försvara det. Nej, men, och det är ju bilens stora brist. I övrigt så har den ju faktiskt blivit bättre. Jag sitter bättre i den. Fortfarande så är det något som inte stämmer med avståndet mellan pedaler, ratt och säte. Men
ett nytt sätt är ju välkommet, för det var ju en återkommande sak. Man satt ju dåligt och det var väl Helge som var en kollega som åkte till Paris med några kompisar. Fyra vuxna personer, var det tre av dem fick väl uppsöka kiropraktor efter den långresan.
Ja.
Och dessutom satt det inte fast. Jag för mig att den satt och klickade den där stolen också. Mm. Man har åkt lite fram och tillbaka i inbromsningar.
Men jag undrar om inte vi hade suttit sönder vårt exemplar då, för att det kände jag inte på den här alls.
Hur kan vi sitta sönder? Vadå?
Det var ju så från fabrik, det var ju från början. Det så här, lite klick, 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 så känner man hur de vackar lite fram och tillbaka.
Ja.
Inte helt olikt en Chevrolet Corvette. De var lite usla när man körde dem för några år sedan.
Dubbelkopplingslåda har han ju fått igen nu. Den hade ju det tidigare, sen försvann det och nu har det kommit tillbaka. Och den växlar smidigt och ryckfritt även i krypfart, men är så otroligt långsam. Full gas. Jag lovar, det går flera sekunder innan någon vaknar och någonting händer. Nils, är det liksom att man stryper för förbrukningen som gör att det inte liksom blir någon action?
Man ska väl, det vet jag faktiskt inte. Nej. För det här är ett fenomen vi upptäcker ibland och det har blivit värre ändå med åren på vissa bilar. Men i andra har de ju lyckats fila bort det. Men förmodligen är det nog som du säger, att det är någonting med, framförallt med gasutsläpp och sånt där, om man gör, man ligger i fart och man släpper på gasen och ger gas igen, där finns det definitivt, har med avgasrening att göra hur motorn arbetar och så, hur snabb de är, men just att komma iväg. Men vi ser vår långtest Audi förra året, när mildhybriden A6an, den var ju enormt flegmatisk och började röra på sig i en rondell, och våran GLB är ju samma sak nu.
Ja. Ja, och Duster är samma klass, det är samma skola den har gått
i. Det är ju bra, håller Audi och BMW-klass. Eller jag vill säga Audi och Mercedes-klass. Vi är minst lika långsamma. Vi är nu 3% långsammare än Audi och Mercedes i en rondell.
Vi har benchmarkat oss här på det här diagrammet.
Vi säger varsågod Dacia till den reklamsloganen från Vi Bilägares podcast. Automatlådan då? Ja, men om man nu är en lugn och flegmatisk person, så passar den säkert om man absolut inte vill växla själv. Men automaten går inte att få i kombination med fyrhjulsdrift.
Nej, just det.
Och det är ju den andra uspen som den här bilen har. Att fyrhjulsdriven, så blir den ju... Vi fick köra en skvätt på en sån här terrängbana som man får göra ibland när man provkör fyrhjulsdrivna bilar på sådana här event. Och övningarna är ju förstås anpassade precis efter den bil man kör. Men alltså, som glad amatör i de sammanhangen som jag är, så... Det är otroligt imponerande när man kör i 30 graders lutning med den här lilla bilen, och det känns som man ska välta och hamna på taket, och den bara liksom kravlar sig fram utan problem.
Det är alltid kul med terrängkörning de gånger man får göra det, för bilar är kapabla till mycket.
Ja.
Det går ju att köra på ställen man absolut inte ens hade försökt att köra själv, inte ens närheten kom på tanken.
Och vi gjorde en sån här övning där vi då körde upp så att vi hade ett hjul i luften. Men bilen drev ju fortfarande och klättrade vidare, tack vare då att man använde ABS-bromsarna som differential, så att säga, att stoppa det här hjulet som snurrade, så att man fick ner kraft på de andra hjulen. Mycket enklare system då än de här stora differentialsystemen som dyra bilar har. Och där ska jag säga att en del av hemligheten då är att den låga vikten på Duster, den väger ju 1263 kilo. Vilket gör att man klarar sig med enklare lösningar för att fortfarande få goda egenskaper i terrängen. Och sen då 21,7 cm markförgång. Det är bra.
Mm. Men fyrhjulsdriften, är inte det de flesta svenska köpare har valt innan i den här bilen?
Jo, men jag vill också minnas att det har varit så. Problemet är ju då som sagt att det inte går att få ett, i kombination med automatlådan, men ja... Man får väl välja lite där. Men även utan fyrhjulsdrift, så tror jag att de flesta kommer väl ändå tycka att den här bilen tar sig fram rätt bra.
Ibland kan jag tycka att fyrhjulsdrift är lite överreklamerat. Alltså Mark, nu är jag från Norrland, tänker mer snö och framkomlighet, att man ofta blir fastnad någonstans när snödjupet hårt. Där är egentligen räcker det med att ha liksom en god markfrigång. Det gäller för sig även här i Stockholm med totalt urusel snöröjning, när alla bilar blir inplogade som står parkerade på gatan, och det tar liksom 3 dagar innan de här högarna försvinner. Så har man bara lite markfrigång, så brukar man komma fram ganska bra.
Mm. Men det är ju många läsare som man har pratat med som har en Dacia Duster, som använder den och ska köra eller som vill köpa en Dacia Duster. Och så ska de köra ut till sitt sommarställe eller landställe, och så är det lite grusväg eller det går lite uppför eller ja, någonting liksom. Att då behöver
det går
de
jättebra med tvåhjulsdrift.
Just nu till alla hemmafixare som gillar låga priser. En 12-volt skruvdragare från McTools för snurriga 199 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
Då ska vi se. Goda nyheter från IKEA. Nu är det bekräftat att fler än 1000 produkter har fått nytt lägre pris. Som till exempel soffor, skåp, stolar, ljuskällor, sängkläder, kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå.
Vill du ha fler goda nyheter? Välkommen till IKEA och IKEA.se.
Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej lilla gumman, det är pappa. Mamma sa att du hade ringt. Ring mig igen, jag är hemma nu. Puss puss.
För att repetera detta meddelande, tryck.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Ja, men det är det de liksom vill ha, och så bara, ja men det, den låter mycket, ja men det är struntsamma, jag hör inte så bra i alla fall. Alltså, och det är, ja, men det de är mest arga på, det är det här att de vill ju ha en så billig Duster som möjligt. Och varför finns inte den i Sverige? Jag betalar, ja, inte vet jag vad det var, under 100 000 eller något sånt där. Och att den har fått Apple CarPlay och allt det där jag vet inte om de bryr sig om det. Alltså kanske man kunde ha struntat i Apple CarPlay då och tagit den där autobromsen istället. Den hade kanske gjort mer nytta för Dacia Duster-kunden. Mm.
Köper du den billigaste varianten för 149,9 så får du inte Apple CarPlay.
Nej, okej. Okay. Ja.
Då är det bara en transistorradio. Nej, det vet inte vad det är som sitter i den då. Men...
Någonting.
Ibland slipper man halvledarbristen. Sitter en kristallmottagare där istället. Liksom. Det är ett sätt att
det gör det navigera runt det här.
Ja. Hur var det med ingen diesel, eller?
Jo då, diesel finns ju då i kombination med fyrhjulsdrift.
Okay.
Diesel eller bensin kan man också få med fyrhjulsdrift.
Ja, manuellt.
Men manuellt växlad som sagt, inte automat. Det finns en till sak som man behöver nämna när man pratar nya Duster. Och det är egentligen kanske inte så mycket bilens fel som det nya svenska skattesystemet. Den här bilen,
den ska betala för elbilar.
Ja, den ska betala för elbilar. Den må vara billig att köpa, men sen så har den en deklarerad förbrukning på 6,2. Den här som jag körde nu då, den tvåhjulsdrivna med automatlåda och 150 hästars bensinmotor. Det ger ett koldioxidutsläpp på 141 gram, vilket i sin tur gör att årsskatten under de första åren hamnar på 6092 kronor per år.
Men ska man ändå ge sig själv en klapp på axeln då, att man hjälper till att finansiera bonus-malus-systemet? Att man kan fortsätta betala ut bonus till elbilarna?
Man visar hänsyn mot elbilarna även om man inte gör det mot sina medtrafikanter som kör framför.
Ja, Porsche Taycan-köparen säger tack så mycket.
Man är emot miljön men hjälper gärna andra att hjälpa till.
Mm. Ja,
det här var något återvändsgränd rent formuleringsmässigt. Men jag tänkte, jag bläddrar i det historiska arkivet här. Tommy, du var väl väg och körde förra generationens Dacia Duster när den också fick en automatlåda på ålderns höst. Mm. Skiljer de sig någonting nu den här EDC-lådan eller är det samma prylar de har lyft över? Eller har de blivit slöjare?
Nej,
jag
skulle nog säga att jag tyckte att den, jag minns inte att jag uppfattade den förra som så slö. Men vad som hände var ju då att när det kom det här EU-böterna på bränsleförbrukning så försvann den förra ur programmet för att den tyckte man drog för mycket. Och i samband med nya Duster så har man ju kommit med lite nya finesser, mer aerodynamiska fälgar, spoiler. Och man har säkert mixtrat någonting med lådan också, utväxling och motorstyrning för att sänka förbrukningen så att man skulle få ner koldioxidsiffrorna lite igen.
Mm, okay. Så det var därför den försvann ett tag?
Jag tror att det var därför den försvann och nu har man fått den lite snålare.
Vad ser du att den har för framtida Dacia Duster i Sverige då speciellt? Den har ju sin kundgrupp här.
Ja, och den kundgruppen tror inte jag kommer att välja bort den nu heller för att den saknar autobroms. Utan jag tror bara att den kundgruppen kommer att glädjas åt att nu kan man sitta utan att få träsmak efter 30 minuter. Jag gjorde ett körpass på nästan 3 timmar, det gick utmärkt. De kommer också glädjas åt det nya infotainmentsystemet som ju är, jag vet inte i och för sig om de använder det, men om de gör det så kommer de upptäcka att det är väldigt mycket snabbare och enklare att sköta. Och trådlös Apple CarPlay är faktiskt rätt bra.
Det har kommit en eldriven kusin till Skoda Enyaq och Volkswagen ID4. Audis version heter Q4 e-tron. Och Nils, du har provkört.
Ja, det har jag gjort. Jag nämnde ju det i podden innan sommaren att vi hade ju ett fantastiskt intressant elbilstest där av just Enyaq och ID4 och vi hade ju hoppats också få in Audin där också, men den blev ju någon vecka försenad så den hann inte komma in i testet, men vi fick ut den, gjorde en provkörning ändå så, som komplement. Mm. Så det har jag gjort.
Ja, och det kommer att komma ett test med Q4 e-tron.
Exakt, det är faktiskt bilarna inne nu ska jag säga. Vi kör Q4 nu mot Ioniq 5 och mot BMW iX3. Men det ska vi inte prata om det här. Vi ska faktiskt göra klart testet först och skriva det. Det är Kalle som skriver. Jag kan i alla fall prata om den här Q4 e-tron 40 som min provkörningsbil hette. För det är väl den förmodade storsäljaren i den här Q4-familjen som har blivit ganska stor. Och det är ju faktiskt en spegelbild av de bilar vi hade test. Alltså ID4 och Enyaq med bakhjulsdriven. 204 hästkrafter. Och ett batteripaket på det är 76,6 som är tillgängligt för förbruk. Grundpriset är, får man säga, tämligen rimligt numera med 564 000 innan miljöbilsbonus. Som man kanske får så småningom på 70 000. Så att priset hamnar ju precis under 500 000.
Eller två Dacia Duster.
Eller två Dacia Duster. Ja. Jättemycket pengar, absolut, men som vi har räknat på i tidigare kalkyler, totalkostnaden som helhet behöver inte bli så jättemycket dyrare än en vanlig bil, och den kostar ju också på kronan när mot en Q5 diesel, dock fyrhjulsdriven då. Men
den här bilen som du hade, Nils, vad kostade den? Den kostade inte...
Vi kan komma in på det. Sen är det ju här en Audi. Så det finns vissa saker den kommer med och ganska mycket den inte kommer med.
Blinkers? Nej, förlåt.
Precis, blinkers, ratt och sådana här saker, grundläggande grejer som man måste lägga till. Som så ofta annars. Som jämför man med de här andra Volkswagen.
Men helljusblinken får man med som standard på den faktiskt.
Det kommer de med, ja. Mm. Och så har man väl den här
signalpaket.
Den dynamiska framrutan med brytningsfel som gör att man alltid ligger lite för nära bilen framför. Det är också en standardutrustning på Audi som ingår även här. Om vi ska lämna fördomar och prata om den faktiska bilen, så är det ju så att jämfört med Skådan och Volkswagen så är det ju så att det är ganska mycket mer man vill lägga till. Och provbilen som jag körde kostade 700 000 och det kändes fortfarande rätt snikig, om man ska vara ärlig. De här standardstolarna som sitter där, de skulle ganska snabbt byta ut och lägga pengar på att köpa någon nivå till uppåt för att få den rätta komforten. Då satt man mycket bättre i Skoda och Volkswagen. Men annars så tycker jag att det här var en ganska trevlig bekantskap. Jag gillade Q4 väldigt mycket. För det känns som att de har fått in en liten tajtare körkänsla än de här Volkswagen och Skoda-kusinen. Att det är lite...
Du pratar nästan lite, du pratar pastasorter.
Ja, jag kom in på det.
Mer al dente, vad menar du då?
Den är definitivt mer al dente. Jag menar just en jacka som hade en fantastisk fluffig komfort, den känns snarare lite som ett överkokt pasta. Att
man... Älskar en jack.
Ja, det får man göra. En del tycker jag om bristen, överkokt pasta. Mina barn älskar det. Man får gärna koka 2 minuter extra så att det verkligen rinner ner i halsen på dem utan motstånd. Men, och den är så att man det pratar vi om med våran ID3 också, att man saknar lite vägkontakter då, men är det bortfiltrerad från allting? Man sitter i sin kokong och färdas runt, men kör man verkligen bil?
Ljuvligt.
Ja, det är behagligt. Men Q4 är ju inte på något sätt en bil med dålig komfort. Den har ju samma plattform, den är ganska tyst, inte lika tyst som de här andra bilarna. Och en jättefin fjädring, inte lika mjuk som de andra, men att det har ju fortfarande jättebra komfort. Men man har skärpt upp krispigheten, man känner vägbanan, man känner att man kör bil, och det tycker jag... Det behövdes ändå. Jag saknade de andra bilarna. Jag trivdes väldigt bra där bakom ratten.
Men inte obekvämt stötigt?
Nej, inte
utan
alls.
Ändå
verkligen inte. Men det är väl lite styvare bussningar. Det gör att det kommer in lite mera vägljud. Trots att faktiskt den här bilen hade beskedligare hjul än de här 21-tummarna som Volkswagen och Skoda hade, så rullade Audin på 20-tum. Så att, trots att det var lite mindre hjul, borde vara mer gummi, så var det lite högre ljudnivå.
Jag fick ju låna den där av dig några dagar, och jag tyckte också den var väldigt trevlig att köra. Men framför allt så gladdes jag ju åt det här infotainmentsystemet och knapperiet i förarmiljön.
Ja,
tack Audi.
Det är nästan värt att betala för. Där kommer ju premiumkänslan in mot de andra bilarna. Att Audi har ju dels ett annat interface, som vi får slänga med engelska uttrycket, en annan skärm, en annan digital upplevelse där det finns ganska... Den är inte stor, den skärmen. Jag tror det bara var 10 tum faktiskt. Men det är tydligare layout. Det är lättare liksom att hitta rätt under tiden man kör. Det är inte bara så att de har suttit med en läsplatta i någon sack och säck och som designerteam och utvecklat en, liksom ett digital miljö att vara i. Utan här kan man sitta och köra bil på grop och väg och ändå träffa rätt med pekfingret. Och dessutom känns processen snabbare. Den svarar mer. Det är en mer logisk uppbyggnad, så att det är överhuvudtaget mycket enklare att leva med Audin än vad det var med de andra bilarna.
Och visst har man fysiska reglage för klimatanläggningen?
Precis. Mm. Väljer man en Audi så har de tydligen råd att sätta i knappar i bilen också. Så att man har ju en separat enhet för klimatanläggningen, och så att man kan ju ha kartan uppe på skärmen och ändå sitta och trycka runt ganska naturligt med bra fysiska knappar.
Lite roligt ändå att premium innebär fysiska knappar numera, att man har råd att sätta dit.
Jag tror det är dit vi är på väg faktiskt. Det är lätt att sätta, billigt att sätta in skärmar och touchytor som man sen kan programmera runt. Men en knapp kostar pengar, och jag tror det är nog det som kommer skilja en Bentley, Rolls-Royce, även Audi mot billiga bilar. Vi kommer nog, det börjar med de dyra fina skärmlösningarna, men det är nog Dacia-modellen. Att sen kanske kan man få köpa en knapp som tillval i tredje generationens Duster. Men det är ju tydligt här, tycker jag, att det är ju en... Nej, men det är lite en mer påkostad känsla på det sättet, att man slipper ha de här skärmarna och in under menyerna. Det finns med tillgängligt. Men däremot Q4 är inte befriad från såna här, tycker jag, börjar känna mig gubbig, men det här är designer och hokus pokus som ser snyggt ut men kanske inte hjälper körupplevelsen. Och det är att det är ju touch knappar på ratten, att det är liksom inga fysiska knappar utan det är bara symboler som man ska känna lite på. Och det sitter inte där riktigt finlirigt tycker jag ändå med volym eller justera saker. Det var även samma sak på nya C-klass som vi haft i test nyligen.
Är det sån här som ska ge haptisk?
Ja, precis. Vi har ju det på ID3 också.
Under fingertopparna också? Eller?
Exakt. Så tar man då Skoda Enyaq som har riktiga fysiska rattknappar och en fin rulle med lite motstånd i med tydliga klicklägen när man använder den. Så det kan inte ersätta ändå med de här fina blanka ytorna. Mm. Men jag skulle tro att det är billigare och man kan lägga in fler funktioner för beroende på vad man använder för någonting kan de här knapparna göra olika saker. Det går att programmera på ett annat sätt. Mm. Skulle jag tro. Sedan får man inte en, jag sa att ratt var standard, men man får inte en rund ratt som standard. Det är ju en avfasning både uppe och nere som ser rätt snygg ut. Den är ganska skön att hålla i, men däremot så som jag vill sitta så döljer den lite grann av hastighetsmätaren också den här utfasningen ovankant. Så att det tycker jag känns lite mer design.
Men kan man köpa en annan ratt alltså? Finns det sådana?
Det vet jag faktiskt inte riktigt. Du vart osäker, men jag vet att den här, vad hette den? Det hade ingen, ja, det ska ha något fint namn, men den kommer som standard i alla fall, att den är platt ovansidan och undersidan.
Mm. Är det lite, ska det vara lite sportigt där? Eller?
Det ska nog vara det, tror jag. Ja.
Apropå sportigt så är man kanske, eller jag kanske är lite skadad efter mitt år i Tesla Model 3. Men det händer ju inte så mycket när man gasar.
Nej, den är ju samma flegmatiska accelerationsupplevelse som i de andra bilarna vi sett. Att den är ju, men jag gissar att det är ganska medvetet. Jag menar, Tesla är en amerikansk tillverkare. Amerikanska bilar har alltid haft en ganska hetsig utväxling på gaspedalen. För alla som har kört i USA med det, det är ju till och med bott där, att det är ju bara rödljus och sen ska man upp i 70-80 på de här liksom stadsgatorna och sen ska man bromsa ner rödljusen, ska man upp igen i fart och alla ska vara först för rödljusen. Jag menar, det är inte konstigt att street racing och drag racing uppfanns i USA. Liksom. Det är snabbast för rödljusen som gäller varje gång. Så det gjorde ju även europeiska tillverkare, men Saab och Volvo hade ju en annan programmering på gaspedalen i USA än vad man har i Europa. Och det speglar sig på Tesla, det är full attack från en centimeter på gaspedalen. Här är det tvärtom. Här vill man ha in den där sega dieselkänslan med automatlåda vid varje rödljus. Att det ska ta lite tid innan man rullar iväg, men man gör det lugnt och försiktigt utan ryck i nacken på någon som åker.
Men är det så det stör, tycker ni som har kört den? Eller?
Nej.
Jag förstår, kommer från en Tesla så känns det nog jättesöligt, det tror jag definitivt.
Nej, men alltså, det är en skillnad. Och man tänker då att Audi ska vara premium och kanske också, och 200 hästar låter ju ändå rätt bra. Men den känns ju inte, den känns ju mycket tyngre än vad en Tesla gör till exempel.
Ja, det gör den även i kurvorna och sådär. Teslan är ju som byggd i balsaträ. Medan det här är en tysk gjutjärnspis, visst överdrivet. Men visst är det så, man har inte riktigt den här snabbfotade känslan. Mm. Men det kommer väl andra versioner också. Det här är ju en, liksom en folklig Audi kan man säga.
Och sen är det väl lite grann kanske vad man är intresserad av och vad man vill ha, som du är inne på. Tyskt lugn eller amerikansk hetsighet?
Ja, man slipper alla höga ljudsignaler också som Teslan dras med. Jag gick förbi en i morse på vägen och jag hörde de här ljudsignalerna från Tesla Model 3 och jag ville framkalla vissa negativa upplevelser sen jag hade den 800 milen sommar. Den är verkligen högljudd, jag är ledsen Tommy. Ja. Trevlig bil. Om den bara kunde vara tyst som ett klassisk amerikan som kommer in med, känner av ljudnivån i rummet och så lägger den sig 2 decibel högre över varandra.
Hello, I'm American.
Alltså, amerikaner på en sandstrand är förvillande likt fiskmåsar på en sandstrand i ljudupplevelsen faktiskt. Ja, förlåt, det är stickspår.
Någonting mer vi kan säga om Audi Q4 e-tron?
Ja, men tycker vi kan ta upp ändå den breda flora som den kommer med. För Enyaqen och ID4 finns ju egentligen numera 2 versioner, en bakhjulsdriven och en fyrhjulsdriven, och det är ungefär där det som finns. Så finns det ett mindre batteri också, vi får se hur mycket det säljer. Men Audi kommer ju med vanlig kaross om man säger så, som är ganska rymlig, samma mått som en ID4 för övrigt. Och sen kommer de med en Sportback som framförallt klyver luften lite bättre. Den vanliga karossen har ett CD-värde på 0,28 i friktionstal mot luften helt enkelt, medan kupén klarar sig på 0,26. Så kör man långt och inte måste maximera utrymmena så får man lite bättre räckvidd och framförallt motorvägsräckvidd som elbilar kanske lider av ibland. Att förbrukningen ökar med hastigheten ganska kraftigt. Så det är ju intressant. Och sen finns det liksom med lite olika sifferkombinationer som Audi alltid har. Det finns 35, 40, 45 och 50. Och det här är olika batteri- och effekt uttag. Ibland fyrhjulsdrivet, ibland utan fyrhjulsdrift. Mm.
Men om du ska ranka den här nu då mot släktingarna Enyaq och GT4, eller vad heter den, ID4?
Ja, det är det här med utrustningsnivån egentligen, hur man, vad behöver man egentligen i sin bil? Men kan man hålla sig lite försiktig med tillvalen, så trivdes jag personligen bättre med körkänslan i Audin, att den gav ändå en liten mera vägkänsla. Man fick köra bil, man var inte bara passagerare och åkte med. Och ihop med den trevligare miljön, att det är lättare gränssnitt, bättre förarekonomi, så håller jag den som en liten favorit. Men de andra är, gillar man utrustning och vill ha de här finesserna, så ska man ju kika kanske på en annan, för det blir dyrt i Audi.
Nu ska vi prata om de allra minsta resenärerna, som också är de viktigaste. Och att undersöka barnsäkerhet är något som vi bilägare är ganska ensamma om, eller hur Nils?
Ja, det är konstigt, men det är inte så många andra biltidningar som är intresserade hur de små barnen åker i bil. Och nu har vi gjort ett nedslag med våra långtestbilar, det verkligen går på djupet, ganska djupt ner, och ger också tips hur barnen ska sitta på bästa sätt och sådär. Men även i våra vanliga tester så vet ni ju säkert, ni om ni som lyssnar, att vi har en liten extra ruta bara för barnsäkerhet och listar en del utrustning. För är det någonstans det är skillnader, så är det ju där egentligen. De flesta har ju autobroms, bevisligen inte alla, men de är få numera. Och de flesta system fungerar bra, men börjar man se hur säkert de små sitter på de olika platserna och hur lätt det är att montera bilstolar och få till en bra färd för alla i familjen, så är det fortfarande egentligen skrämmande stora skillnader faktiskt.
Och i år då har vi tittat på långtestaller som sagt. Och det är ju Volkswagen ID3, Toyota Yaris, Honda Jazz, Mercedes GLB och Seat Leon som har synats i sömmarna.
Och då kan man tycka, kan man verkligen granska liksom familjevänlighet i en liten Toyota Yaris mot en 7-sitsig GLB med jättestort bagageutrymme? Ja, är mitt svar. Det kan man. För även om man kanske har en liten bil i familjen som är liksom bilens andra val, om man får kalla det för det, så är det oftast den familjen använder för att skjutsa barnen på korta sträckor, kanske till fotbollsträningar, aktiviteter, skola, åka hälsa på diverse släktingar i närområdet ändå, medan den stora bilen är borta. Och det är ju också oftast nära hemmet som bilolyckorna sker. Det är där man krockar. Det är minst lika farligt att köra genom en landsvägskorsning nära där man bor jämfört med att den ligger 15 mil längre bort när man tar den stora bilen på väg till fjällen. Så det är viktigt att barnen sitter rätt och kan tillgodogöra sig all den säkerhetsrustning som finns, även i de små bilarna.
Kan du göra några nedslag i de olika vad det är som har tittats på och vad du har hittat för resultat?
Vad vi gör? Ja, men vi håller ju på att provmontera dels lite olika typer av bilstolar, se hur lätt de får plats, vilken utrustning som finns för att få fast dem. Sen också lite grann utrustningen alltså som hjälper till att folk åker bra. En ganska simpel sak som justerbar bälteshöjd liksom på B-stolpen för framsätet. För till slut åker en del barn framåtvända, det här är inte bara bakåtvända barn. Så barnen är inte byggda som en vuxen person. Så där måste man kanske göra ett inställning så att bältet löper rätt över axeln så att de verkligen får hjälp av sitt bälte. Och det är ganska många bilar fortfarande som man inte kan justera bälteshöjden på. Så kanske man kan kombinera med att höja stolen istället då, så att bältet löper korrekt. Men det är inte heller alltid det är liksom standardutrustning på passagerarstolen, utan föraren får höja sig själv och hitta bra position. Men för passageraren där barnet åker, ja, men där ser vi flera där man inte kan höja stolen och till och med att man inte kan justera bältet. Så det är en olycklig kombination.
Och när vi pratar om framsätet så kollas det ju även Isofix. Vilka har det och inte? En del bilar har en del har det inte i framsätet.
Precis, och sen kan man då fästa stolsremmen på lite andra sätt även om inte Isofix, om man nu har en sån stol. Men det är också ganska stora skillnader. Som GLB har ju myller av elkablar och grejer som är ganska svårt att få tag på, de här metallstängerna som går under stolen om man vill fästa där. För man kan ju tyvärr inte fästa i stolsrälsen där man ibland kan fästa remmar. Där har de bara satt för en plastskiva på ena sidan, så där kommer man inte åt. Så att Mercedes är ju en hel del trixande.
Men Mercedes är ju skandalen i detta, skulle jag säga.
Du tänker på avstängning av krockkudden.
Ja,
som vi tagit läskigt upp innan också. Precis, för andra har ju då en nyckelavstängning för bakåtvända barn. Och även om man nu kör lite kortare barn som åker framåtvänd, så har de ju sagt inte samma byggnad som en vuxen, så krockkudden fungerar inte optimalt. Så där de små så ska man stänga av dem. exakt vilken ålder brukar stå i instruktionsboken för vad de anpassar till. Men Mercedes har ju då en viktsensor så att den automatiskt ska stänga av krockkudden och automatiskt slå på den igen när en vuxen färdas där. Och det låter ju bra. Problemet som vi haft på våran bil är att när man har liksom en 3-4-åring som lever om en del kanske, hoppar runt och studsar och inte vill åka längre, så triggas den här sensorn och känner att men nu vart det tyngre, då slår vi på airbaggen. Och har han väl gått igång så stängdes den inte av. Så att då måste man liksom färdas, stanna, stänga av bilen och starta om den igen för att koppla ur den här krockkudden. Och då har man ett moment där på motorvägen i snöslasket på vintern där man kör alltså med en aktiv krutladdning bakåtvänd bilstol innan man hittar en avfart och stanna och kunna stänga av den på. Och det är skrämmande.
Märker man alltid när krockkudden går på igen då?
Ja, man får en tydlig angivsning. Det kommer upp tydlig skärm i
det har jag också fått en så här, man ser det ju framför sig, men det gör ju inte stressen på något sätt mindre att veta att nu kan det smälla om det går riktigt illa. Så att ja, det är riktigt, ja det är konstigt. Alltså de borde ju göra testerna, de här tyska ingenjörerna med
levande barn.
Med barn som rör på sig istället för de här säckiga krockdockorna. Liksom.
Inte bara läst om barn i en bok.
Nej, liksom. Precis. De måste uppleva hur de är, hur de rör sig på riktigt.
Men kan man gå så långt så att man säger att det är inte lämpligt att ha barn fram i en bakåtvänd barnstol i Mercedes GLB?
Jag skulle inte gjort det.
Du skulle inte gått så långt eller du skulle
nej,
inte satt
barn
där?
Nej, jag skulle inte satt mitt barn där. Eftersom man inte är säker på när det slår på, då har man ett moment där man måste hitta någonstans att stanna för att kunna slå av den igen. Och, nej, men det känns bara onödigt.
Maria?
Nej, inte jag heller. Det är samma. Alltså, ja, jag vill inte köra med den skräcken eller nervositeten för vad som kan hända.
Nej, även Subaru har ju haft viktsensor i bilarna, vill jag minnas, från tidigare långtestbilar och tester gjort, men det finns ju någonting där med att lita på elektroniken då. Det känns ändå skönt att stoppa in bilens nyckel, vrida om ett vred, man hör ett klick. Nu har jag desarmerat den här krutbomben här bakom, nu känns det lugnt. Man vill ju ändå ha den där mentala känslan tycker jag, inte bara hoppas att elektroniken sköter nog det.
Ja, vad mer kan vi säga om barnsäkerheten i årets långteststall?
Man kan väl säga ändå ett moment som tillkommer är de här olika aktiva säkerhetsfunktionerna. Bilarna blir väldigt mycket smartare och kan ju faktiskt inte bara liksom ta hand om de som färdas i bilen, utan de har ju också autobroms, och Euro NCAP testar på det här hur väl det fungerar med utspringande barn. Alltså att ett barn kommer utspringande mellan två parkerade bilar, hinner autobromsen reagera på det och stanna i tid, och glädjande nog så är det många bilar som klarar det. Dock inte alla.
Och sen även så finns det ju en funktion som kan bromsa om det kommer någonting bakom bilen när man backar.
Ja, men tyvärr så klarar de flesta inte av personer där, utan de kan bromsa för föremål om det kommer bilar när man backar ut från en ruta. Men än så länge är det ingen som har klarat av att bromsa för barn som befinner sig bakom bilen.
Okej.
Okay. Men där får vi ändå slå ett slag för backkameror, som är en fantastisk investering för barnsäkerhet. Att de här små rackarna som inte alltid gör som man vill, de är ju snabba, kan snabbt gå bakom backande fordon utan tänka sig för, och det är väldigt svårt att upptäcka med vanliga backspeglar när de inte är så fullvuxna. Så att jag tycker egentligen man alltid ska ha en backkamera, för man vet inte på vilken stor marknadsparkering man rör sig och backar på. Liksom. Så det är en bra säkerhet för andras barn och sitt eget samvete.
Ja, och jag tycker även hemma på gatan, på ens egen gata, är det väldigt bra. När jag har kört Mercedes GLB till exempel, den stora klunsen, och veta då vad som finns bakom, om det nu är barn eller till och med kvarterets katter som vägrar flytta på sig. Så att då har man koll ändå, det tycker jag är bra.
Mm. Alltså GLB som du har och Toyota Yaris har ju backkameran som standard. På de andra bilarna är det tillvalet olika nivåer.
Vilken bil trivs barnen bäst i då? Ni har ju kört era ungar i de här 5 långtestbilarna. Vilken är barnens favorit?
Tredje sätesraden i GLB.
Ja, det är det som gäller i år.
Ja. Det är det de gillar. Nej, men, ja,
den är ganska rymlig ändå tycker jag. Jag tycker lite hatten av för den tredje sätesraden. Det är inte alltid så i SUVar att det går att sitta där. Men Nej. Det är nog ganska bra plats. Och det är Isofix längst bak. Det är inte heller ens i alla minibussar.
Nej, det är väldigt bra. Det var ju lite roligt också, för jag gick ifrån Mercedes GLB till Toyota Yaris. Och det är alltid,
minst populära av alla barn.
Det är alltid sådär när man första gången man kommer hem med en av långtidsbilarna, så tittar man på barnen och ser så här, vad har de för reaktion och så här. Alltså, och mina barn brukar gilla småbilar. Alltså när vi hade den här Suzuki Ignis, det var ju, alltså det var ju deras pärla. De döpte den ju till Maxi till och med. Men när jag kom...
Maxi.
Ja.
Imponerande ironi på så låg
ja, men det var ju luftig.
Ja, okay.
Ja, men när jag kom hem med Toyota Yaris, då var det lite så här, jaha, mamma, jag ser inget här. Det är mörkt här i baksätet. Kan du tända lampan? Jag bara, ja, ni har inga lampor där bak. Jag är ledsen. Ja, men jag ser inte. Ja, det var väldigt så här. Och sen öppna dörren också när vi skulle in på affären. Ja, du får... Ja, krånglade ut lite grann här. Det var ju liksom i vägen och det var inte riktigt lätt att komma ut.
Nej, för
den
det
där
mina barn startar på jättemycket. Att, även för med ett barn, att ha min äldste son som är 7. Jag menar, han har svårt att komma in i baksätet när du sitter i en stol där. För den tar ju lite plats ändå om man ska trockla in. Men även om man öppnar dörren max så är det otroligt liten lucka som man ska liksom klämma sig in med någon vinterjacka på. Så där, att det är inte... Det är besvärligt för dem, liksom. Ja. För 7-åringar. Herregud, vilket baksäte de har byggt den här Toyota. Och vilken dålig öppningsvinkel. Och bara få in en bilstol och sätta in den i baksätet med den minimala dörröppningen.
Nej,
utan lampor.
Men å andra sidan, Hondan trivdes de ju bra i. Nu hade vi ju inte någon som satt i mitten, utan vi hade ju barnstolarna på ytterkanterna. Men det hade ju inte fått plats någon i mitten.
Nej,
där.
Vi har kört 5 stycken i bilen mycket sommar, så det är helt hopplöst.
Ja.
Men det är en smal och lättparkerad bil. Men
det är en småbil.
Att de ens bemödat sig och kallar det för mittenplats och satt dit ett bälte tycker jag är helt...
Ja, det är inte mycket...
Nej, för har man nu ändå bilstolar så sitter liksom bältesanordningen hamnar i mitten på liksom den vänstra platsen i baksätet. Och där sitter ju med en bilstol, så måste du ta bort bilstolen, spänna fast mittpassageraren, sätta tillbaka bilstolen. Och sen finns det knappt någon plats ändå. Liksom.
Mm. Men den är ju luftig, det är ju högt, alltså sitt tak och sådär, det är ju liksom formen är ju bra på det sättet att de känner...
Lätt att kliva in och ur.
Ja, sen satt de väl bra också i Seat Leon, vill jag minnas, det trivdes de ju med. Ja, just det här med Isofix fram, hade Seat Leon och Volkswagen.
Volkswagen-gruppen har ju det ofta.
Ja, så då kan man ju variera lite på det sättet, det är ju alltid bra med valmöjligheter. Vad kan vi säga mer?
Nej, men jag tror ändå faktiskt Honda Jazz var nog den som är... Vi hade ju den somras. Den fungerar väldigt bra. Det är ganska bra stolsfickor också med, i framstolarna. Det är inte bara en stor. De har lite mindre drupper. De kan sätta pennor och lite saker i. Och ljus framförallt. De ser ju bra. Tycker de ju om.
Just det. Och ID3 hade väl också lite fickor bak?
Ja, den är också bra. Och är också ganska rymlig och ljuskupé. Så den...
Det är mycket bättre med små uppdelade fickor än de här stora där det bara dyker ner och försvinner så här lomband och glitter och små pennor och ponyhästar och sånt där som man kan hitta sen när man städar bilen lite senare och ska lämna över den. Men det är bra med små fickor.
Men sagt, för komfortmässigt är det inte så jättestora skillnader, men just säkerheten är det stora skillnader, och det hänger inte alltid ihop med prisbilden heller, kan man säga, när vi gör slutsummeringen på hur bra våra bilar skyddar de små.
Mm. Om ni sätter årets långteststall då i historisk barnsäkerhetskontext, vad händer då?
Fantastiskt mycket bättre än Dacia Duster, som var väl en av de sämsta vi har testat, som inte hade någonting, någon inställningsmöjlighet eller extra krockkudde någonstans. Men annars ganska mediokert, om man ska vara helt ärlig. Mellanmjölk.
Okej, det är ingen som sticker ut på något superbra sätt.
Nej, inte på ett positivt sätt. Sen finns det några som gör en besviken. Framförallt kan vara en ID3 som är så pass dyr. Tar ju ganska mycket betalt för att få en höj- och sänkbar passagerarstol.
Mm.
Och de har inte heller att man kan justera bälteshöjden som man kan i en Golf som standard. Men här är en dyrare ID3 så har du sparat in pengar där.
Och det här har vi ju pratat om tidigare. Men det är ju inte ofta, eller det är väl kanske aldrig man ser att det finns sådana här paket till val eller någonting inriktat på just barnsäkerhet hos biltillverkarna. Det är liksom
förutom inget... Audi A6 hade för 2 år sedan var det.
Ja.
Den var ju fantastiskt bra. Det fanns det ju väldigt tydligt paket som hade massa av de finesserna som vi egentligen efterfrågar. Nu är det ju tillval då, men det gick väl då på 5000 spänn tror jag. Men köper man till det, då är det liksom, då har den nästan allt som det vi vill ha i en bil, och det har ju aldrig hänt innan.
Nej.
Men tyvärr tillval då, så att det är lite svårt att bygga annat marknaden att veta vilka bilar som har det här.
Ja.
Till och med att man får belysta ringar runt bälteslåsen i baksätet, så att barnen eller man själv ser tydligt i mörker vart man ska sätta ner bältet när man sträcker sig in halvt i kupén då. sätter fast de små.
Men mer sådana här paket skulle man ju vilja efterlysa. Istället för att plocka, om man nu ska ha de här tillvalen, så skulle det vara bättre att bara se allt på ett ställe. Att det här...
Barnsäkerhetspaketet.
Ja.
Mm. Här finns allt.
Inför det. Tack.
Mm. Varsågod bilbranschen. Ännu en.
Ännu en uppmaning. Ja, nej, men och mer om det här barnsäkerhetsjobbet i långtestallet kan ni läsa i nummer 12 av tidningen, och även på webben finns det att läsa. Och det var allt från Vi Bilägares podcast för den här gången. Vi är tillbaka om en vecka med nytt avsnitt, och då blir det vinterdäckspecial, Nils.
Juhu!
Juhu!
Äntligen vinter!
Ja, ni kan ställa frågor om ni vill. Skicka in dem till redaktionen @vibilagare.se. Märk gärna med podcast vinterdäck så vi kan sortera in rätt. Så kanske vi tar upp era frågor i en kommande podd.
Får man fråga vad man vill?
Nej, det ska handla om vinterdäck.
Okay,
årets tester eller om vinterdäck allmänt. Men det finns ett tema där, kan man säga. Det var faktiskt allt för den här gången. Tack för att du lyssnat. Kör försiktigt och ta hand om varandra i trafiken. Hej då!
Hej då!
Du har hört Vi Bilägares podcast. Om du inte redan prenumererar på podden, så gör gärna det, så missar du inte något avsnitt. De senaste nyheterna hittar du på vår hemsida vibilagare.se.
Du har nu lyssnat på Vi Bilägares podcast, Sveriges bästa podd om nya bilar. Känner du dig nu sugen på något som är lite mindre aktuellt? Ratta över till Studio Klassiker, tidningen Klassikers podcast. Här diskuterar Klassikers redaktion allt som har med klassiska bilar att göra. Vi kör, vi mekar, vi våndas och vi skrattar. Sök efter Studio Klassiker där poddar finns. Du kan också hitta Studio Klassiker på www.klassiker.nu/podcast. Vi hörs!
En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygg-Hansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
Då ska vi se. Om Lisa bara fixar uppkopplingen så kanske vi kan dra igång den här kick-off. Men jag är ju redan uppkopplad.
Med ett prisvärt och enkelt bredband från Tre Företag kan du ta med dig kontoret dit du vill, utan vare sig trassel eller krångel. Välkommen till Tre Företag.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack, Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.